Formel 1-podden tillbaka, ny vecka alltså. Janne Blomqvist, Erik Stenborg och ja du, det finns fortfarande saker att prata om trots att det står stilla det mesta. Till exempel vill man ju prata om det här med att köra racing alla dagar i veckan. Det kommer ju bli väldigt, väldigt tjockt i kalendern här framåt hösten om och när man nu sätter igång. Vi ska prata Project Pitlane. Formel 1 sätt att snabbt ställa om och hjälpa samhället, i det här fallet med andningshjälpmedel då, som kommer i spåren av coronakrisen som vi har just nu. Och sen ska vi prata simracing. Det är ju ett högeligen aktuellt ämne och vi hittar lite nya vinklar på det varje vecka egentligen, Erik, eller hur?
Mm. Det är inte det som är problemet för vår del, att hitta vinklarna.
Nej.
Och prata på. Det är liksom, jag ser ingen... Det är på något sätt tur att den här liksom nedstängningen, så att säga, av idrotten kom i slutet av våran liksom vinteruppehållet. Mm. För att hade vi helt plötsligt liksom satt... Det är jobbigare att hålla låda i augusti när det är sommaruppehåll då, mm, än vad det är nu, tycker jag.
Nu är man van.
Ja, det är det enda vi har gjort.
Exakt. Du, vi ska inte glömma det att den kanske viktigaste och roligaste grejen idag är att vi faktiskt själva ska bli intervjuade.
Ja, just det.
Det är ju främt
att glömma.
Ja. Mm. Niklas Wallberg.
Berätta mer om det.
Ja, Niklas Wallberg är en av våra lyssnare som hörde av sig till oss på vår Facebook och tyckte det kunde vara en himla rolig idé att intervjua oss. Jag menar på att nu har ju alla hört oss sitta och tugga hur länge som helst och nu vill han liksom göra reversed engineering där också.
Mm. Jag är lite orolig över att han, det första när han tog kontakt så frågade han, kan jag få kontakt med folk som känner er och däribland din son? Mm. Så att jag känner i Frej kanske att du ligger mer illa till än vad jag gör.
Han fick inte prata med Mandy alltså?
Nej, det fick han inte.
Nej. Pappa då?
Hon finns inte. Nej, ingen finns.
Nej, du är inkognito.
Ja, exakt. Jag känner ingen.
Jag är slängd framför bussen här, känner jag.
Ja, jag tror det faktiskt. Fast å andra sidan så jobbar ju jag med din son också, så att vi får väl se hur det går.
Det ordnar sig. Han har nog koll på oss båda två, tror jag. Hur som helst så ska det bli himla kul där. Det kommer lite senare i podden här, så att, håll utkik och öronen öppna och framförallt lyssna igenom hela avsnittet, så kommer den roliga intervjun så småningom. Innan vi börjar prata allvar, du har ju varit på Twitter och frågat efter simutrustning. Hur har det gått? Simgrej, alltså simulator. Du vill köra i den virtuella världen.
Mm, man måste ju prova det där.
Absolut.
Och sen så hade man gärna velat liksom ha 100 lök någonting att till övers och lägga på det där.
Köpa men något jag, på riktigt liksom.
Ja, men precis. Men det roliga är att det är ju väldigt många som håller på med det här. Så att jag fick ju väldigt mycket hjälp. Men jag insåg ganska snabbt att när det var att så här, köpa datorer och liksom massor. Och jag, framförallt då, när du nämnde henne, min fru då, hon är inte så alls överförtjust över att jag ska ha någon så här permanent liksom grej. Det är inte så att vi har extra rum liksom, där vi bor. Jo, det finns faktiskt ett, men som jag tycker skulle passa bra, men det finns delade meningar om saken i varje fall då. Så att jag nöjde mig med en sån här playseat hopfällbar challenge heter den, och sen så en Thrustmaster ratt och pedaler.
Just det. Cool.
Och till PlayStation kommer jag börja med dem. Se om jag blir biten.
Just det. Man måste börja i den ändan. Jag håller med dig. Det är ju återigen... Men faktum är att jag har vidtagit lite åtgärder i frågan. Eftersom jag vet att det här är en stor fråga inte bara för oss och dig. Så att vi kommer faktiskt ha en gäst med i nästa veckas podd som heter Kim Ormark. Han jobbar på Fanatec. Och då, det känns ju högerligen aktuellt och spännande med honom är att man kan ju prata då om vilken typ av utrustning behöver man som instegsmodell. Beroende på hur bra man är, måste man ha de allra värsta grejerna för att bli bra på det, så att säga, va? Och alla de här bitarna. Jag tycker det finns massor med intressant att prata med honom om, så att det ska vi ta itu med till nästa vecka.
Och du, ska vi börja i den ändan nu då?
Ja.
När vi är inne på simracing. Och då har jag funderat här... Oj,
det är min hund. Han är lite missnöjd. Nej, men han heter Enzo. Han är lite missnöjd för det händer ingenting. Så då kommer han in på mitt kontor och så går han upp i fåtöljen jag har bakom och så sätter han så jäspar ljudligt. Mm. Det är tydligt att då är det tråkigt.
Det är ju karantäntider så att vi får...
It goes for everyone. Möjligt.
Just det, men simracing då det här är ju liksom den nya verkligheten nu, och jag tycker det var väldigt imponerande när allt det här drog igång. Det var ju liksom veckan efter Melbourne i stort sett, så började liksom ploppa upp olika simrace överallt egentligen. F1 gjorde ett, NASCAR, och nu IndyCar är igång. The Race, alltså publikationen The Race anordnade en, och iRacing är där, och det finns ju verkligen överallt. Men den gemensamma nämnaren runt det här är ju att just nu är det ju bara så att säga underhållning. Det är liksom, man kör ju för äran. Visst, det har funnits prispotter och sådana där saker som såklart gör lite skillnad, men det är ju inga sådana här enorma belopp. Och då tänker jag så här att nu i det här läget så är det ju fortsatt ingen som vet när vi kommer igång. Om vi kommer igång 2020, vi hoppas ju på det, vi håller alla tummar och tår såklart, men det är ingen garanti. Det är ju som sagt en global sport, så att det är ju så mycket som ska stämma för att man ska kunna köra Formel 1 med alla de här länderna som är inblandade och folk som ska resa och allting sånt. Så att det finns ju ändå en risk som vi kan vara tydliga med, tycker jag, att vi inte kommer igång. Och då tänker jag så här att om man tänker på devisen bättre simracing än ingen racing, så att säga, oavsett vad man tycker om det i det här läget, jag tycker att det är ganska underhållande, men det som saknas för att man verkligen ska liksom ta det här som en riktigt, riktigt, riktigt seriös grej är ju att det faktiskt skulle finnas lite high stakes också.
I form av?
Nej, men man räknar inte poäng i mästerskapen. Jag vet att de här IndyCar turneringen nu, eller vad man ska kalla det, de tar ju enskilda segrar, man får inga poäng, man vinner inga pengar. Men skulle man inte kunna göra det för att kunna bygga verkligt liksom, det betyder någonting mer än äran.
Jag förstår precis vad du menar. Till att börja med tror jag vi måste sära på begreppen lite, för att det finns ju redan en community simracare som är mer eller mindre proffs. De är så duktiga så att riktiga racerförare har inte en chans mot dem. Och det är liksom, vi får inte glömma det, att det här fanns ju redan innan krisen. Sen har krisen startat en ny boom och har då dragit igång en massa, inom citat, plojrace där även de etablerade förarna då, som tävlar på banan så att säga då, och har hoppat in och kör typ det vi såg från IndyCar. Visst skulle man, som du säger, kunna starta ett mästerskap för dem, men vi får inte blanda ihop det med de som redan håller på och tävlar i det här, för det blir nästan lite respektlöst mot den communityn så att säga, för de är ju skitduktiga, har varit det länge och kört lite grann i skymundan, och vi har ju sett hur Formel 1 lite sakta men säkert har försökt få fart på ett mästerskap som utmynnade i att varje team hade ett virtuellt racingteam också då, som tävlade mot varandra. Och sen finns det ju massa olika varianter av simrace i hela den biten. Va? Men jag håller med dig så tillvida att det vore himla kul om Formel 1 fick alla förarna att ställa upp. Det vill säga alla 20. Och samma sak i IndyCar. Och så kunde man ju då göra, låt säga nu, en kalender på, inte vet jag, 10 race. Och så kör de träningar, de kör kval och de kör race. Från respektive där man är, och liksom, då skulle jag fångas på ett annat sätt, tror jag, och många andra med det. Sen återigen, så vill man se bra simracing, så går det alldeles utmärkt på alla möjliga forum och det, YouTube till exempel, där det streamas mest hela tiden. Vi får inte låta som att vi håller på uppfinna hjulet här.
Nej, det är inte det som är ambitionen där överhuvudtaget, utan det är väl mer bara en sån grej att om man tittar på IndyCar som körde sitt första race där på Watkins Glen, det tycker jag kicklade en del, för att då var, jag tror att det var 26 bilar, de allra flesta var ju ordinarie förare, med Jimmy Johnson som alla känner till från NASCAR, Hinchcliffe körde trots att han inte har någon styrning i den riktiga IndyCar-serien så att säga, och det kicklade ju, men där är det också lite konstigt då, för att det är väldigt många av de här förarna som jag upplever har köpt sina riggar liksom för 3 dagar sedan och börjat köra. Och på andra änden har man han som vann då, Sage Karam, som jag förstår har kört hur länge som helst. Och Felix Rosenqvist har ju, anses ju vara en veteran. Han kanske inte har kört mer än
någon månad på riktigt.
Nej, ja, exakt. Men det är ändå det är där jag menar att de är ju ändå inte proffs. Så att jag tänker så här, om vi håller oss till Formel 1 nu, vad de gjorde i med något eller Bahrain Virtual Grand Prix, som bland andra då Dino Beganovic var med i, och Nico Hülkenberg och Esteban Gutierrez och allt vad de hette. Det var ju en ren plojgrej, och det blev ju också därefter. Det blev inte speciellt...
Ingen propaganda direkt?
Nej, det tycker inte jag att det var. Men sen så vet jag att Formel 1, som du sa, att de gjorde ju så här drafter med simracingförare som skulle plockas in då till teamen. Och det är här jag menar att det är kanske de man ska fokusera på i den kontexten, snarare än att ta in liksom lite så här gästförare som Johnny Herbert, som aldrig kört en simulatorrigg överhuvudtaget. För att liksom på något sätt bygga upp det. Och sen då, för de har ju redan organisationen som sagt sen tidigare. Mm. Och då skulle man ju faktiskt kunna göra någonting, att det här är faktiskt riktiga pengar. Det kanske till och med är... Jag menar, det ersätter ju inte Formel 1 VM på bana. Så det är inte samma... Det kan ju inte gå ut tv-pengar och allting sånt där. Men det skulle kanske kunna göras tv-pengar till just det här.
Absolut.
En liknande Concorde-avtal fast med simracing. Mm. Och sen så betyder det faktiskt någonting. Och sen kan man då försöka bygga de här affärerna på sättet de försökte göra. Fast nu finns ju inga andra alternativ som pockar på uppmärksamheten, så att säga. Så är det helt plötsligt de säger så här, nu ska vi köra i Barcelona, Spaniens Grand Prix, första racet. Det ger är 25 poäng för en seger och så vidare. Vi kör ett mästerskap, och priset i det här mästerskapet är $10 miljoner.
Wow.
Ja, men whatever. Alltså, det är bara taget i luften. Då helt plötsligt så är det ju någonting, man bygger upp någonting, mer än att det är underhållning i väntan på bättre tider. Om det inte kommer bättre tider i någon snar framtid, då kanske man behöver se sig om en extra gång om vad det är de faktiskt håller på med den här simracing.
Ja, men det är klart att när det blir, återigen, det har ju blivit en sån boom, så att, och det är precis som du säger, vad Indycar-förarna, de säger ju, en efter en kommer in och säger, ja, men jag byggde det här i förra veckan och sen har jag kört 16 timmar om dagen för att vara liksom up to speed till det här racet skulle köras. Och det, jag menar, de grabbarna saknar inte pengar att köpa en schysst rigg, många har säkert sponsrats. Jag såg finske GT-föraren Tony Villanders grej på hans Instagram. Alltså, det var ju nu helt otroligt. Det tar ju upp ett halvt vardagsrum. Ja. Jag menar, så man kan liksom lägga det på olika nivåer. Men jag tror att sim-communityn, tror jag får en känsla av att de kanske sitter och är lite småtjuriga över att vi nu helt plötsligt har upptäckt deras sport som har funnits så himla länge ändå. Och att man får ta det med lite respekt när man kliver in i det här rummet där de har funnits länge, med alla som kommer in, och så tycker man helt plötsligt att det här är skitkul och ett jättebra komplement och hela den biten. Det är svårt att hitta rätt nivå. Det är svårt att hitta rätt nivå.
Men jag yrkar på att kanske försöka bygga dem mer än...
Tvärtom.
Ja, mer än Charles Leclerc som simracingförare.
Nej, men jag håller med. Och det är precis... Det där tycker jag faktiskt har helt rätt. Ta de befintliga duktiga simracers och gör till stjärnor.
Framförallt om det spelar någon roll. Om det är $10 miljoner eller vad det nu kan tänkas vara i prispotten. Ja, men helt plötsligt så är det ju ett incitament för Ferrari att inte välja Charles Leclerc, utan att välja den bästa simracingföraren de kan hitta.
Exakt.
Och då blir det mer naturligt på något sätt. Mm. Men du, nu pratar vi ändå om simracing, och då är det den här, en annan tanke som vi har diskuterat gemensamt är ju det här, det känns ju nu som att så här, det finns något slags så här inofficiellt sikte i Formel 1 och på övriga stora serier som kanske har någon form av, det är ingenting som någon har sagt, men det är just augusti känns som en rimlig potentiellt startdatum för de här serierna. Och då tänker jag framförallt då på, då har vi haft det här så att säga, de ville, Formel 1 ville frigöra sommaruppehållet, det är därför de har sommaruppehåll nu, för att kunna köra i augusti. Le Mans ska köras i september, Indy 500 ska köras i slutet av augusti och allting sånt där. Så det känns som att så här, okay, nu har man tagit steget dit. Sen är det frågan om hur långt F1-säsongen går, om den går in i december, januari eller februari. Men oavsett vad så är det ju så att när det väl kommer igång och de, alla serier, och det är inte bara motorsporten förvisso, utan det är alla idrotter ska försöka utöva sin idrott så mycket som möjligt innan 2020 tar slut. Det kommer ju bli väldigt, väldigt tjockt i tv-tablåerna.
Mm. Ja, på banor och logistiskt. Absolut. På alla sätt och vis. Du vet ju vilken apparat det är att flytta Formel 1 överallt om de inte kör i Europa. Jag menar, det gäller ju att få tag på allting som man behöver för att kunna arrangera det som måste arrangeras.
Kolla bara på den liksom ambitionen som MotoGP har. De har ambitionen alltså att köra 6 race på 7 helger i 5 olika världsdelar.
Mm.
Det är en logistisk utmaning alltså.
Visst.
Om de lyckas ta sig dit så att säga.
De har ju lite mindre grejer att flytta runt i och för sig, men fortfarande är det ju, det måste ju liksom planeras in i minsta detalj för att det ska funka liksom.
Mm. Ja, det kommer ju bli kaos, och sen så tror jag att det spelar ingen roll. Alltså, snacka om man känner sig lite utsvulten på motorsport nu, så kommer man få överdos sen mot hösten om man väl kommer igång då. Men då börjar jag tänka på så här. Varför kör man motorsport bara på helger?
Mm.
Ja, men det har alltid varit så.
Bra fråga.
Historiskt.
Bra fråga. Jättebra fråga. Jag tror man på...
Jag har försökt hitta liksom någon statistik, eller finns det någon så här tradition som är liksom... Det är en tradition för att man alltid har gjort det så, men det enkla svaret är väl såklart att man ska hålla på och träna, och sen så kör man alltid på dagar för man kan inte belysa banor. Och det behövs ju kanske inte i Sverige, men jag menar, i Europa så blir det kolsvart klockan 6, och då måste man ha belysning på banan.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Och sånt där. Så det är väl därför man alltid kör dagtid, och dagtid så jobbar folk i veckodagarna och sånt där. Men jag tänker nu så finns det ändå ganska stora möjligheter att inte köra på helger.
Jättebra möjlighet, och jag menar, det här med att belysa banor, visst det är en investering, men vi har ju sett fler och fler banor göra det. Och de här Twilight-racen som går, Abu Dhabi till exempel då, helt i mörker då, i Bahrain, Singapore, visar ju faktiskt att det går att göra det. Och det borde kunna göras på fler ställen, och jag söker vardagskvällar. Det är väl ett alldeles utmärkt tillfälle att ha sportevent på. Det visar ju alla andra sporter, om inte annat. Jag menar, folk är beredda att åka på sådana, även fast det är mitt i veckan. Sen är ju Formel 1 uppbyggt på ett litet annat sätt. Det är ju ett helhetsgrepp med hela helgen och hela den biten, fredag, lördag, söndag, och det blir mer som en semestertripp när man åker på ett Formel 1-lopp. Det är ju sällan man åker till arenan en timme innan på söndagen, och så går man upp på sin läktarplats och så sätter man sig och kollar racet, och sen hoppar man in i bilen och åker hem, typ som en hockey- eller fotbollsmatch. Mm. Där har vi väl kanske...
Samtidigt är det en svaghet för Formel 1 att det är en sån himla stor apparat att ta sig. Först att man måste i många fall då flyga någonstans, och sen så ha hotell, och sen så ta sig till banan och parkera, och sen så hitta det och allting sånt där. Men, och det är ju det de tittar på, att kanske förenkla det i Formel 1 då. Men jag tänker framförallt då på, om man tittar på strukturen på hur motorsporten ser ut under en normal säsong, och det har ju vi god erfarenhet av eftersom vi jobbar med tv och då är det liksom tablåläggning som gäller. Och det, generellt sett så kan man ju se det som att Formel 1 har liksom, de sätter sin kalender, sen anpassar sig nästan oavsett vad det är för motorsport, då vill de lägga sig på en annan helg, en mellanhelg så att säga för Formel 1. Alternativt om man vet att okay, men de ska köra i Kina, ja, men då är det grönt för oss att köra i Europa samma helg, för att då är de klara tidigt på morgonen och så kan vi köra på eftermiddagen sen, så utan att det krockar. Men när det här blir då potentiellt sett då i höst väldigt, väldigt komprimerat, då kommer ju alla helger vara borta. För alla helger kommer vara F1-helger i praktiken. Då. Och då behöver man hitta andra vägar att gå. Då tänker jag liksom de kanske mindre serierna som kanske är mer lokala angelägenheter än vad Formel 1 är. Då skulle man faktiskt kunna köra. Varför inte köra ett onsdagsrace? Jag vet att SCC körde ju för 3-4 år sedan på Mantorp en torsdag. Torsdag eller fredag. NASCAR gör ju också det om en söndag eller lördag regnar bort på ovalerna, för de kör ju inte regn. Och då har de liksom reservdagar ibland på måndagar. Oh. Det är klart att det påverkar folk på banan, men när man ändå inte kanske kommer ha såna enorma folkmassor på banor, så kan det ju faktiskt vara en jättebra grej att ja, men vi kollar på MotoGP på onsdag.
Ja. Ja, nej, men det är en intressant frågeställning såklart, och jag tror att den här krisen rent generellt kommer ju att göra att vi omvärderar rätt mycket, eller utvärderar rätt mycket av det som vi har hållit på med tidigare då, och det som man ställs inför nu när allting hoppar igång igen. Jag tror att det är många mönster som har varit väldigt invanda tidigare som kommer att ställas på kant. Och kanske är det här någonting också då som åker med där. Att man, det har ju varit så mycket prat om olika helgformat och att slimma och tajta till, vara smartare rent miljömässigt, hela den biten. Här kanske man får en gratis chans nu att bli tvungen att tänka mer logiskt. Som förr var svårt att komma fram till, just med tanke på att man var så van vid hur det alltid har varit. Det är fullt möjligt att det är det. Jag vet inte, jag nu när du pratar om det så har jag svårt att ta in ett sånt upplägg. Jag är ju också superinvan vid att i mitt jobb då, i mitt yrke, ja, men man åker onsdag, jobbar det och det torsdag, sen på fredagen händer det, och på lördagen händer det, och på söndagen händer det, sen åker man det. Så man är som en robot när det gäller de här grejerna, va? Men jag tror att man kommer att bli tvungen att tänka om.
Jag tror det. Det handlar om att vara lättfotad när man väl sätter igång, att alla får liksom, det kommer inte bli perfekt när det väl kommer igång, men då får man göra det bästa av situationen helt enkelt.
Visst 17 är det så. All right, det om detta. Ska vi glida in lite grann på det samhällsnyttan Formel 1 kan göra?
Ja, det tycker jag är jättespännande faktiskt. För att det har dykt upp då, det började för typ 2 veckor sedan eller någonting, första liksom indikationerna på att någonting var på gång. Att då Formel 1-teamen då skulle ställa upp och hjälpa myndigheter att ta fram samhällsnyttiga redskap helt enkelt. Och nu har det här projektet döpts till Project Pit Lane. Och det är alltså en samarbetesprojekt egentligen mellan 7 team, tror jag.
Ja, de 7 som är baserade i England då, som har gått ihop då och börjat diskutera frågan och försöka så snabbt som möjligt då få fram andningshjälpmedel, vilket är det som man behöver då i coronakrisens spår. Och det här har man ju varit väldigt effektiva med och nu då fått fram någon form av apparat. Jag tror jag ska undvika själv att gå in på exakt vad det är och hur det funkar, hela den biten, va? Men det är ett andningshjälpmedel som man använt tidigare också då för folk som har KOL till exempel, eller svåra lungsjukdomar, och som kan göra att folk som hamnar i ett läge där man måste ha extra behandling under det här covid-19 inte behöver ligga i respirator. Och den här maskinen kallas för CPAP. Jag ser om jag kommer ihåg vad den stod för, den här förkortningen. Kommer du ihåg vad det var?
Jag tittar febrilt.
Ja, jag också.
poängen är
continuous du... positive airway pressure heter grejen. Mm.
Och det är ju då egentligen brittiska myndigheter som har utlyst då att de vill ha hjälp att ta fram sådana här. De behöver 10 000 stycken, är det sagt i detta nu i alla fall. Och de har ju svårt då att få fram det här. Och det är då som Formel 1 teamen då inom Project Pitlane då har tagit klivet fram och sagt att vi kan hjälpa till. Och det som jag tycker är intressant med det här det är då att det visar ändå, vi pratar så mycket om road relevance hela tiden, att oh, men turbomotorerna, det var viktigt det för att biltillverkarna, de vill ha någonting som är road relevant, att de kan någonting som de har något liknande i sina vanliga bilar som de sen då kan promota genom Formel 1 och allting sånt där. Men det har ju gått till mer och mer, och det var ju någonting som vi pratade om under vintern, det här med att med klimatmålen som Formel 1 har satt upp också, att det är sådana grejer som Formel 1-teamen också ska jobba med, att ta fram klimatsmarta hjälpmedel som kanske inte nödvändigtvis har att göra med racerbilar på banan, utan det är det fanns ett exempel där att Williams Advanced Engineering har tagit fram som aerofoils som har förbättrat Sainsburys kylar att bli mer energieffektiva med typ 20% eller någonting sånt. Och då, nu pratar vi liksom om world relevance. Och det är ju ganska tydligt här då att det finns en statistik där på, i den här artikeln på The Race som är skriven av Scott Mitchell faktiskt. Att från det första mötet som Mercedes HPP, alltså High Performance Powertrains, till att de hade en färdig produkt så tog det 100 timmar.
Ja, mindre än 100 timmar.
Det är helt otroligt. Ja.
Och den har dessutom blivit godkänd av myndigheterna i England att få använda. Så nu kan de börja massproducera dem då. Och det de har gjort är att göra så kallad reverse engineering då, att man har tittat på designen och konstruktionen då, och sen så börjat bygga den själva. Och man ska kunna producera den då i tusentals. Vad hade man som målsättning från regeringen där? 30 000 va?
Någonting sånt. Jag har svårt att tänka mig att, jag kan inte säga det här med all säkerhet, men jag har svårt att tänka mig att det är många andra branscher som kan liksom ta ett första möte om någonting, ha en färdig produkt på 100 timmar redo för massproduktion. Mm. Och det tror jag är liksom en jäkla USP alltså för Formel 1 som helhet.
Mm.
Man jobbar ju så här.
Ja, hela Racing Point-bilen är ju reversed engineering, om jag har förstått saker, inte hela, men väldigt mycket av den då. Man har helt enkelt tittat på produkten och försökt kopiera den då och få den dessutom att fungera, vilket är så himla imponerande. Och just det här vanan som du var inne på, att man är så vana att snabbt som 17 omsätta någonting man ser i någonting som faktiskt går att använda. Det är ju så otroligt imponerande. Och när det gäller den här apparaten då, som vi pratade, CPAP, så har man alltså fått då från Italien då indikationer på att ungefär 50% av patienterna som får använda den här då, de har inte behövt mekanisk ventilation då, det vill säga respirator, utan har kunnat klara sig med bara den här, och det hjälper ju oerhört mycket i behandlingen av de patienter då som råkar mest illa ut då.
Såklart. Den här är till och med sagt då att man skulle kunna använda en sån här hemma.
Mm.
Till och med. Så det är ju klart att man ser ju, även om vi är sannoliken inte några experter på andning, men allt indikerar att det är någonting väldigt positivt som Formel 1 är delaktig i.
Verkligen, verkligen. Och här, de kommer att lämna ett stort avtryck tror jag efter det här, och det är någonting de kommer att få mycket cred för efteråt, och ska mycket cred för efteråt också. Men framförallt att viljan också finns. Det är ju inte så att Formel 1-teamen, nu är det visserligen fler av de riktigt stora teamen som är med och hjälper till och Mercedes, men de drunknar inte i pengar direkt heller just nu. För alla Formel 1-team blöder ju ekonomiskt för närvarande, och inga pengar kommer in, stora personalskaror som ska ha lön. Jag har inte hört om några permitteringar ännu i något av Formel 1-teamen. Och de ska ju samtidigt hålla igång för att vara uppdaterade när väl säsongen startar. Det här är ju sjukt svåra beslut att ta ifrån ledningen hos alla de här. Och jag förstår inte hur man ska komma fram till en kompromiss som funkar på ett bra sätt utan att det påverkas i någon enda negativt. Viasat Motors Formel 1-podd rullar vidare och nu har vi kommit till den här delen i podden där vi ska bli utfrågade, Erik. Känns ju spännande.
Det gör faktiskt det. På massa sätt. Lite oroligt också faktiskt.
Just för att det har researchats ganska grundligt här, förstår jag. Så välkommen Niklas Wallberg.
Tack så mycket.
Du, vem är du och vad gör du? Varför gillar du Formel 1?
Ja, men precis. Nej, men jag, som så många andra kanske, så är min far väldigt intresserad av Formel 1 och var från tidig ålder. Så från att ha klagat på att han sätter sig i soffan och ser på saker som åker runt i en cirkel, så har jag kommit in i det också väldigt mycket. Jag har varit fan av Formel 1 länge, men jobbar inte med det, utan som många andra lyssnare kan jag tänka mig har vanliga liv och sen så tittar på Formel 1.
Och vad är det vi ska göra? Och hur kom du på det vi nu ska göra?
Ja, men jag förstod ju då ganska tidigt att corona kommer fortsätta ett tag, så det kommer vara lite tajt här för Erik och Janne att prata om någonting annat än corona. Så då tänkte jag att det var roligt att vara med i en Formel 1-podd. Hur ska jag göra det då? Så då lyssnar jag på ganska många olika poddar och sådär. Så jag har tagit lite godbitar från andra och kom på då att det är ganska många som är intresserade av vad ni är för filurer. Ja. Man får höra lite grann mellanåt, men det känns som ni håller tillbaka lite grann ibland sådär. Och det är ändå en Formel 1-podd, så det är inte så. Men då tänkte jag att det är större möjlighet att man får reda på mer saker och mer nu. Så jag hörde av mig till dig, Erik, och ett samtal senare så skulle vi göra det här då. Som jag kan berätta om lite strax då.
Just det. Ja, men ta oss igenom. Hur går det till? Du har gjort något formulär här.
Ja, men precis. Nu, det är inte bara vi som är engagerade som sitter här i podden, utan det är också era lyssnare. Och det var en himla snurr på respons, kan jag säga. Så att tanken är här nu då att jag har ett antal påståenden. Jag känner ju inte er. Jag har ju ingen aning om vilka ni är egentligen. Du och jag, Janne, vi skrev lite liksom på andra sidan jordklotet. Jag var i Australien, du var i Sverige. Vi skrev lite om Formel 1, men vi pratade i princip aldrig. Och det var ändå, vadå, 10 år sedan.
10 år sedan, ja, precis.
10 år sedan, ja. Mm. Vi kan lägga upp ett foto på Facebook på Janne. Det tycker jag är roligt.
Ja. Ja, det vet jag inte.
Ja.
Jag tycker det är roligt.
Ja, det är bra. Erik tycker det är bra. Ja. Så att nu tänkte jag att jag ska utnyttja det lite grann och se vad är det jag tror om er. Så jag har ett antal påståenden om er som man kan svara sant eller falskt på. Och jag har också frågat lyssnarna om det här som ett formulär då. Så att folk har svarat in och det är över 200 svar.
Oj.
Och det är även några som kommer från dem då. Vi har inte svar från dem på alla, för att det är några som har kommit till efter att lyssnare har liksom ställt egna påståenden och så.
Ja.
Men sen så gjorde jag också lite, ja, jag ringde lite. Det var inte så grundligt, men jag testade ju lite. Det finns ju några som, ja, Jannes son jobbar ju med Erik, så det känns som att han var ganska given att prata med.
Ja.
Han var lite nervös.
Var
han? Ja, han var så här, hur mycket ska han säga eller sådär.
Han ville inte kasta oss under bussen.
Nej, men det gjorde han inte. Han var väldigt, alltså det var väldigt fina ord, måste jag säga. Så att jag var tvungen att krydda lite på andra håll här.
Det var skönt. Nu känner jag mig mycket lugnare faktiskt. Ja, men får jag fråga en sak? Handlar det om att svara snabbt eller är det någon...
Nej, utan för er så handlar det om, ni kommer få, så jag ställer ett påstående och så vill jag att den som jag vänder mig till, jag har några frågor som bara gäller Janne, eller påstående som bara gäller Janne och några som gäller bara Erik, och sen är det några som gäller båda två. Mm. Men jag vill gärna höra ett sant eller falskt, så om jag ställer till Janne först till exempel, så kan väl Erik börja? Så att Janne får vara liksom ultimata, ja, okay, svaret sen på sin egen...
Det blir jag som är facit.
Ja, och sen så blir Erik facit när jag har ett påstående om Erik. Då får Janne först liksom säga sin mening, yeah, och sen så
skitbra
får Erik säga sanningen då.
Skitbra.
Låter det tydligt?
Vi testar i alla fall.
Ja. Kör,
vi testar.
17. Kör, ja. Niklas, kör.
Ja. Jag blandar på lite här nu då.
Gör det.
Vi börjar med dig, Janne.
Okej.
Okay. Det är sant. Janne kan prata så mycket Formel 1 att till och med Erik kan bli trött på det emellanåt.
Är det jag? Så då ska jag,
ja, då börjar du, Erik. Ja.
Det är ju sant alltså. Måste jag säga.
Va?
Jo, men det är liksom ibland så är det, alltså det är ju vår relation i mångt och mycket Formel 1, så det blir väldigt naturligt. Men sen så har du ofta en, jag ska inte säga ovana, men liksom om man är ute på ett race till exempel och sen så sitter man på middag, och då tror jag ändå att du är mest benägen om att prata enbart Formel 1 runt den middagen.
Mm. Och det är jättekul.
Ja, det är, men till en viss gräns. Liksom om man börjar prata om politik eller någonting annat spännande,
då, somnar jag.
Då blir det mer så här. Ja, men det är ju precis som Toto Wolff sa där i. Alltså du kan dra mycket referenser, tror jag.
Okej. Okay. Jag trodde faktiskt det var, eller jag säger att det är falskt. Jag trodde inte att Erik tröttnade någon gång på det jag pratade om när det gäller Formel 1.
Det här är ju farligt. Jag tar och liksom, vad händer med er relation här?
Sista podden vi gör, antar jag.
Ajdå. Vill ni höra?
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Vad lyssnarna tycker?
Ja.
Ja. Så ja, trumvirvel nu då. 70%. Nej, 30% då.
Ja. Men då hade jag rätt.
Ja.
Du hade rätt. Jag tröttar ut igen. Det är bra.
Inte ja, jämnt, ibland.
Nej. Nej, jag fattar. Ja. Jag förstår nyanserna i det där.
Ja, vi får ta en psykologiträff här sen senare.
Exakt,
och
exakt.
Ja, prata ut. Då Erik, då är det din tur.
Yes.
Ja. Erik är en typisk svensk på många sätt, men han har en dragning till ytterligheter och uppskattar starka karaktärer. Och visst är USA en favorit.
Ja, det är så sant som det kan bli. Faktiskt. Erik är amerikanofil. Det skulle jag påstå. Och gillar starka karaktärer. Det är jag också ganska säker på att du gör, Erik.
Ja.
Jag tycker det var rätt så spot on, ärligt talat.
Jag har inte så mycket att tillägga egentligen. Att jag tror inte att liksom, jag är inte så, jag tror inte att jag är känd att vara världens mest extravaganta människa. Men jag har otroligt lätt att älska extravaganta människor som är lite tokiga
och coola grejer.
Ja, det är sant också.
Och med lite twist.
Mm. Ja, men så här oväntade människor, att det är liksom såna som är i och för sig, det kan ju bli så här, om det är någon som är väldigt så här gapig och lite jobbig liksom, det kan man ju tycka är tvärtom då, men jag gillar ändå att det är någon som så här, typ som Kai Ebel i F1-depån. Det är en tysk programledare som har väldigt konstiga kläder liksom och sånt där.
Just det.
Han är ju, det är nästan så vi måste lägga upp en bild på honom också. Men jag är ju svårt för honom liksom på ett sätt, men jag älskar ju samtidigt att han är den han är.
Han är supertrevlig, ja, kan jag tillägga. Han är verkligen jättebra gubbe, och jag hade såna svårigheter med honom rent generellt i början, för jag är raka motsatsen till det där. Jag har ju otroliga fördomar när någon klär sig på det sättet som han gör, och jag kan inte liksom se igenom vad han försöker uppnå där. Men jag har helt ändrat uppfattning. Han är världens bästa gubbe. Älskar Kai Ebel.
Ja, men det här är bra. Fot är bra. Jag gillar honom också. Okej, vi kör vidare här nu då. Vi går tillbaka till Janne här nu. Den där Janne verkar vara en trevlig prick, men blir han förbannad, ja, då pratar vi klassisk hårtork.
Ja, det är så sant. Det är otroligt alltså. Det är mer spot on än det som var spot on runt mig, om jag säger så. Vi har faktiskt haft några duster faktiskt när vi har pratat. Alltså, du vet, det eskalerar väldigt fort.
Kommer du ihåg en främst?
Ja, i Texas.
I Texas, ja. I baren, ja. På hotellet. Första året vi var där, 2012. Ja. Då blev vi inte sams. Alltså.
Nej, det började på restaurangen och sen så fortsatte det på hotellbaren. Och sen så stormade du iväg. Så kom ihåg att jag fick gå upp till ditt rum och säga så här, för det här kommer inte gå. Och genomföra resten,
ja,
just, av helgen.
Ja, men det var, vad handlade det om? Det handlade om förutsättningar för jobbet, va?
Ja, det var någonting sånt. Att det var... Ja. Någon form av lön i praktiken, tror jag.
Typ, ja. Typ något sånt. Då var det inte så konstigt att jag blev förbannad. Jag tyckte väl att jag tjänade för dåligt antagligen.
Du och Eje har också blivit jättearga på varandra. Du behöver inte outa heller. Men...
Nej, men då var det inte jag. Då var det Eje som var förbannad.
Om du ställer den frågan till Eje så tror jag att det var inte jag.
Vi kör en sån här med Eje också. Det är inga
exakt,
problem.
Exakt. Uh-huh. Nej, men det är faktiskt sant. Jag är nog en okej människa, men jag är också lite brusig. Ganska brusig emellanåt. Mm. Och går jag igång så går jag igång ordentligt. Och jag blir högljudd, jag blir engagerad. Alltså, jag kan nog vara rätt så här, tråkig att göra med då, i de lägena.
Ja,
Underhållande också. Extravagant.
Ja. Mm.
Vill ni höra vad lyssnarna tror om det här då?
Ja, kör.
Ja. 67% säger ja.
Mm.
Så den, ja. Men jag tycker ändå att det här... man får ju inte den... alltså när man hör, när du kommenterar och länge och så vidare, så är man ju liksom engagerad. Mm. Men då får det inte ut... Jag vet inte vad jag tog det här på, men det var... Ja, det var lite roligt. Det var bara en känsla, magkänsla.
Men faktum är att någon gång ibland, även i kommenteringen eller i något sammanhang, liksom när man ska säga någonting publikt, så kan jag nog gå igång också på vissa grejer. Jag kan uttrycka, och det har faktiskt det har jag varit tvungen att tvätta bort lite grann, för att jag hade ibland tendenser rent kommenteringsmässigt. Jag tänkte på racet som vi gjorde i Brasilien 2008, som vi hörde och såg i F1 på en live i söndags, så hörde jag hur övertänd jag var i början och hur det tog nästan en halvtimme, vet du, innan jag började lugna ner mig och lät Eje få plats. Och det var en sån där grej som Eje hade en dust om någon gång. Jag tror också var ett Brasilien Grand Prix, fast när jag satt hemma, han var på plats och det var stökigt med kommunikationen, och jag var helt uppe i varv liksom, och tappade bort dig helt och hållet, och han ledsnade ur totalt på det. Jag tyckte det var värdelöst att jobba om det skulle vara på det här viset, och det är en sån grej som jag har varit tvungen, jag måste backa tillbaka och inte kasta med hals över huvud in i situationer och komma med någon åsikt eller tycka någonting, utan balansera tillbaka lite grann, titta på det 2-3 gånger innan man kommer med någon definitiv uppfattning. Och faktum är, mitt jobb är ju inte heller att tycka grejer, utan att kommentera det som sker.
Har det varit bra med podden? Har det förändrat lite? För att här kan du ventilera liksom på ett annat sätt och säga åsikt,
jo,
och sådär.
Det är klart att här finns det, det här är ju ett forum där man kan vara lite mer tydlig i sin åsikt. Så att säga. Det är ju ett åsiktsprogram där vi ska tycka och spekulera om saker och ting. Men i just tv-kommenteringsrollen ska man inte göra det. Utan då ska man titta på skeendet, försöka förtydliga skeendet om det behövs, och sen liksom låta tittaren själv få avgöra, och så framförallt låta experten vara den som tycker, inte jag.
Mm. Härligt. Nu ska vi se. Nu, det har gått lite för bra här nu. Nu får jag lite press på mig, känner jag. Vi tar en på Erik här nu då. Janne är ju kommentatorn och experten i den här podden. Men även om Erik inte säger det rakt ut, så känner han ändå innerst inne att han kanske ändå ligger lite i fas med Janne.
Som, ja, men det tror som jag. Kommenterings... Nej.
Nej, eller... men som Formel 1-kunnig, ja, så skulle jag säga att Erik är minst lika kunnig som vad jag är. I vissa fall bättre. Och Erik har egenskaper som jag saknar. Sen har jag egenskaper som kanske inte han har. Men det är därför vi kompletterar varandra jättebra. Men på kunskapsnivå, absolut samma. Absolut samma. Verkligen.
Jag tror att... jag ska inte säga så här, jag håller med. Utan jag tror bara att... Jag vill verkligen belysa det du sa, Janne, att det ligger liksom lite åtskilt liksom, vad vi verkligen gillar med Formel 1. Så att vi möts där någonstans, men att jag kanske tänker på andra aspekter än vad du gör också. Och då, det är ofta som du har liksom, när vi träffas och ska prata ihop oss inför en podd till exempel, då har vi samma innehåll fast med olika ingångar i det ofta. Vilket jag tycker är spännande, för du kan berätta saker för mig också, och liksom du snappar upp andra saker än vad jag gör.
Ja, men som sagt, i grund och botten så är det liksom ett brinnande intresse, och det har vi båda två, och där ligger vi ganska exakt lika. Sen har vi som sagt olika sätt att kliva in i det. Jag är ju i Formel 1 på nästan hela tiden, och Erik är ju, baserar ju sitt lite från ett annat håll då.
Ja, men inte helt illa då ändå. 60% säger falskt om, eller säger sant, förlåt, säger sant om den frågan.
Det är alltså 40% av lyssnarna som misstror mig.
Ja, så är det. Det är precis så du ska tänka.
Jag måste jobba på det här.
Okej, okay, då kommer vi till båda här nu då. Är ni med? Så det här om er båda. Eje Älg är lite som en tonårsförälskelse för Janne och Erik. Så fort han kommer upp på tal så pirrar det liksom till i magen på dem, och de ler utan att tänka på det.
Kolla alltså vad jag gjorde.
Ja, men jag tror att det är så också. Jag menar, han är en, åtminstone för mig är han ju liksom, han är ju den som utan tvekan haft störst påverkan på mitt sätt att se på Formel 1 under alla år. Det finns ingen snack om den saken. Han har ju varit en lugna, trygga som man alltid ringde till om man behövde förstå någonting eller vad det nu har varit. Va? Och är det fortfarande? Är det någon svår, komplicerad fråga? Och fasen ringer jag till Eje liksom då. Så att det stämmer. Han är tonårsförälskelse, så kanske ta i, men han är mera en farsa, om du förstår vad jag menar. En sån som man vill att pappor ska vara när barnen kommer och frågar någonting. Det kan jag säga.
Det lyssnar jag med Eje att innan, jag var inte, jag tror att jag hade liksom precis börjat vända, när jag började jobba med det här 2009, då hade jag liksom börjat så här, de senaste 3 åren, då hade jag ändå så här uppskattat Ejes kommentering och sätt att vara i tv och så, även innan jag jobbade med honom. Men jag kommer ihåg i början att det var, vid något tillfälle så mötte jag Arthur Ringert typ så här 98 någon gång, och då kommer jag ihåg att så här, bara, ni måste, och då var jag lite så här, skulle jag vara lite, visa mig kunnig liksom, och sa så nu måste jag göra av mig liksom. Och då fick jag en sån, apropå hårtork, då fick jag hårtork av Arthur Ringert. Och jag minns att han sa att så här, den personens kunskap om den här sporten finns det ingen som slår i Sverige. Och ju mer man började jobba med Eje och liksom lära känna honom, så visade sig det vara sant.
Ja, han är superskicklig, Eva. Han har sina sätt, sitt sätt att vad ska jag säga, fundera kring saker som ibland kan ta lite tid innan han kommer i mål med, så att säga. Men han är en fantastisk människa, verkligen. Måste jag säga. Han har uppnått oerhört mycket inom sporten i Sverige, mer än vad folk tror jag fattar.
Ja, mer än han vill säga också kanske.
Ja, han är väldigt blygsam. Han är inte den som liksom går ut och basunerar allt han har åstadkommit, utan, men det är mycket, verkligen mycket. Ja. Stor gubbe.
Nu är det en fråga här som är tvådelad. Jag kommer läsa den här som är en följd, men det är en som gäller för dig, Jan, och en för dig, Erik. Ross Brawn är Jannes favorit i F1-cirkusen. Trygg, sansad och otroligt skärpt. Erik har istället alltid varit svag för Eddie Jordan, galen, rolig och en gambler.
I mitt fall, ska jag svara på Eriks då?
Gör så.
Ja, jag tror att Erik gillar Eddie Jordan av exakt samma skäl som han angav tidigare. Just att han är extravagant, cool, har uppnått väldigt mycket inom sporten. Va? Plus att Erik kan se igenom den ganska pladdriga Eddie Jordan emellanåt och förstå hur smart han egentligen är bakom fasaden, så att säga. Så det tror jag absolut.
Och Ross Brawn absolut där också på Janne, för att jag tror att det är just, och jag är också svag för Ross Brawn, ska sägas, inte för att han är extravagant, utan just bara för att han är det är en sån här person som är svår att liksom ifrågasätta. Sen är det klart att man måste göra det ändå som journalist, så att säga. Men jag menar, han har renommet att uttala sig om det han gör på, som någon som, det finns ingen motsvarighet som jag kan se det, i alla fall.
Så, han är en born leader.
Ja, verkligen.
Alltså, jag vet inte om det finns någon människa i världen som jag har stött på eller sett eller vad det nu är som är tydligare som ledare än vad Ross Brawn är. Uh-huh. Och det, nu är ju det navelskåderi eftersom han jobbar i Formel 1 och allt han har åstadkommit bakåt. Men bara sätta sig med personen i fråga och prata med honom, det är bara, man bara blir helt, man blir, det är som att lägga sig i en tjock, varm filt av kunskap. Liksom. Mm. Cool,
men,
cool,
men jag
cool
vill
person.
Också tillägga där runt Jordan att jag tycker verkligen att han är en cool typ, och det just som Janne var inne på, att han var också jävligt hård. Alltså, han var ju inte... Mm. Det är inte kanske just här, det är inte bara spelevinkar som jag tycker är roliga, utan till exempel en sån grej som, om man tar en annan teamchef i samma era, så är det Ron Dennis. Han tycker jag var extravagant i form av hur hårt han drog det åt sitt håll. Att bli kliniskt och liksom bygga McLaren Technology Center, ingen fick ha skägg, du vet, så här, han var ju en järnhand alltså, av sällat skådat slag. Och det tycker jag också, det kan jag också imponeras av, för att jag tycker att det är han drog det långt, fast åt ett helt annat håll än vad kanske Eddie Jordan gjorde.
Ja, precis. Det kanske är motsatsen. Det är två saker, två reflektioner jag har om det här som jag tycker är lite spännande. Dels att Ron Dennis har helt försvunnit, liksom finns inte med i samtalen längre, och att folk liksom trycker ner lite vad som har hänt där med McLaren. Det var en grej. Och sen så tänkte jag på Ross Brawn. Han har ju varit med i många team där det varit kontroverser. Mm. Så Benetton och Ferrari. Men han har liksom aldrig blivit riktigt ifrågasatt, och han är ändå liksom ledarpositioner i de där stallarna. Mm. Ni har hört om det, liksom. Hur pratas det om?
Nej, men alltså, jag tror inte heller att han har ju inte varit i förarstolen under de här tillfällena, så att säga. Om vi pratar McLaren-Ferrari-historien där, eller Spygate, lyssnade på Pedro Della Rosa i Beyond the Grid där, och det var ju, han ville ju spela ner det väldigt tydligt till att det var två kompisar som höll på och fixa och dona lite. Nigel Stepney som var missnöjd med livet i Ferrari, och där Mike Coughlan då tog emot de här grejerna från sin polare, och så tänkte de att nu kokar vi ihop någonting. Det var, slog ju bakut. Så där tror jag inte Ross var inblandad överhuvudtaget. Och när det gäller Benetton och antispin och allt vad de nu var beskyllda för, och Schumacher sätt att köra emellanåt och sådana grejer. Va? Ross Brawn hade ju en annan funktion där som var mera, jag vet inte, övergripande när det gäller designen av bilen i övrigt då.
Jag tror, om det skulle visa sig att de hade traction control, vilket var ryktet då i mitten av 90-talet när Schumacher vann där sina VM-titlar med Benetton, då är det klart att Ross Brawn
visste om
det och hade liksom gett tummen upp, så att säga. Det var ju inte så att han inte kände till det, om det var så, men det är ju inte bevisat heller. Men jag tror att det är det som är grejen, varför Ross Brawn är på sånt jävla bra position idag som sporting director för Formel 1, är just för att jag tror att han var en vinnarskalle av rang, eller det vet man ju. Och jag menar, titta vilka, liksom, hur hårt han drog reglerna för att liksom kunna få fördelar på banan. Det finns ju ingen, alltså det är som datasäkerhetsföretag som har hackers som anställda. Det är precis samma princip här.
Ja, det är jättespännande. Men känns det som att det var sant då?
Ja, jag tycker båda var sant.
Ja, härligt.
Absolut.
Kul.
Vad tycker lyssnarna?
Lyssnarna tycker Ross Brawn 86%, ja. Erik var lite lurig, men ändå starkt. 69% tyckte det var sant. Det var, jag skrev den här innan han kom till gäst hos er.
Så
jag var lite så här, fan, nu kanske det, men ja, det var kul.
Inte konstigt att han var första gästen i F1 på en live då.
Det var jäkligt starkt att få honom som gäst, tycker jag.
Tack vare
det. Väldigt roligt.
Rickard Rudell fixade det.
Ah, just det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Okej, vi kör en till på båda här nu då. Mm. De är inte riktigt avundsjuka, men visst har F1s Will Buxton och Tom Clarkson lite gräddfil i sitt arbete som reporter och anställda av Formel 1.
Oh, det är så sant som det kan bli. Herregud, de har ju motorväg in på alla områden. Men, vill jag tillägga, två otroligt skickliga journalister som ska ha den här motorvägen in, och de gör ett enastående jobb för Formel 1, båda två faktiskt.
Fast visst fan är vi avundsjuka på gräddfilen.
Ja, självklart är man ju avundsjuk, det är man ju. Jag skulle gärna ha den där, men jag måste säga att vi får ju bra access också, och nu när man har fått hålla på ett tag och fått jobba in sina, vi kommer ju aldrig nå den där accessen såklart, men ja, jo, jag är avundsjuk. Punkt.
Det är deras ämbete också liksom, som gör att de får den. Det är inte de som personer som får gräddfilen, utan det är ju faktiskt att de jobbar för Formel 1 som
positionen
gör att F-teamen inte kan säga nej i stort sett.
Ja, det känns som det kommer bli mer av den typen.
Ja, eventuellt. Ja.
Lite mer centraliserat menar du?
Ja, det känns lite som de bygger upp hela sin kommunikationsavdelning och egna liksom, ja men, allt ifrån poddar till
det är en balansgång för Formel 1, för att inte ta för mycket av de tv-bolag som faktiskt betalar för att vara där och vill göra sina grejer. Samtidigt är det ju en bra möjlighet för alla oss lite mindre att faktiskt få tillgång till förare som vi kanske annars hade haft svårt att få tag i genom Formel 1:s försorg. Så att de måste hitta någon bra medelväg där de inte snor allas jobb, men samtidigt är där och levererar en bra produkt när det behövs.
Jag kan ändå uppleva att de senaste åren har det blivit lite tunnare, liksom lite svårare att få de här one-on-one-intervjuerna när vi har velat träffa förare och sånt där också. Det tror jag är mycket för att Formel 1 liksom konkurrerar om samma mediatid så att säga. Och det där kommer ju bli ännu mer, nu får man ju se vad som händer under 2021, men när de kortar ner helger och så vidare, så att den här mediedagen som normalt sett är på torsdagar, om den försvinner och istället måste liksom klämmas in då mellan träningar på fredagar, ja, det kan bli lite jobbigt. Alltså, incitamenten för oss att vara på plats är ju just för att kunna träffa de här förarna och personligheterna i depån, och om det börjar försvinna så är det klart att det blir lite konstigt när konkurrensen kommer från Formel 1. Det är min egna synpunkt i frågan.
Vadå, kommer jag inte få åka på race?
Det är klart att du kommer få göra.
Tack.
Men det kommer vara det är mer Formel 1 ansvar tycker jag, att se till så att de inte suger upp.
Mm. Ja, men det är det jag menar, ja. Den här balansgången de måste hitta på något sätt där de inte snor allt jobb men ändå gör bra grejer. Den här podden är ju ett jättebra exempel på någonting bra som de gör. Tom Clarkson gör det fantastiskt bra, måste jag säga. Så att, ja.
Ja, spännande. Nu går vi tillbaka till Janne här nu då.
Okej. Mm.
Hårt arbete, det är och har alltid varit viktigt för Janne och något som premieras. Men hemma vid, där går det att ta det riktigt lugnt.
Erik,
ja, jo, absolut. Och faktum är så här, att Janne är otroligt driftig och vad heter det när man är i, ja, man vill göra rätt för sig i allra högsta grad.
Plikttrogen.
Det är du, Janne. Sen så har du, helt plötsligt så kan det bara dyka upp ett så kallat lazy bone. Plötsligt bara. Och det är även på plats liksom också. Men det tror jag bygger på någonting annat än en lathet egentligen. Utan det är bara så här att du... jag kan uppleva att du kanske känner att du inte är 100% säker på hur du ska genomföra det. Och då kan det bli så att du går åt ett annat håll istället.
Du känner mig, tror jag.
Ja, jag tror det. Ändå, vad är det här? År 12.
Det här är så, det sista du sa, det är så exakt så som jag är. Jag hatar folk som är lata och inte vill dra sitt strå till stacken. Det är det värsta jag vet. Och sådana människor har jag otroligt lite till övers för. Va? När vi jobbar i en liten grupp och alla måste vara med och kriga, liksom, då går det inte att krypa undan. Va? Det här lathetsbenet som Erik pratar om, det är någonting som speglar oss väldigt mycket hemma. Jag är inte speciellt hantverksmässig. Och bor man i hus och så, då måste man göra grejer själv. Det bara är så. Men jag vet inte hur. Och vad gör jag då? Då drar jag mig undan istället. Då vill jag inte göra det. För jag vet att jag kommer förmodligen inte ro hem det. Och det är precis så som du beskriver, Erik. Och det är exakt samma sak i formulering. Om jag ställs inför en uppgift som Erik har tänkt ut, där det är lite så här oklart genomförandet, då backar jag tillbaka. Då vill inte jag vara med på något sätt. Va? För jag ser inte slutet på uppgiften. Då vill jag gå tillbaka till tryggheten. Då är jag helt plötsligt bara kommentator. Då vill jag gå på och sätta mig där och göra det jag brukar göra. Så får någon annan sköta det där. Det är en form av rädsla egentligen. Att inte leverera till slut. Som skapar de här situationerna. Det är bra beskrivet, Erik, faktiskt. Nu när du säger det.
Varsågod. Jag skickar faktura. Psykolog.
Jag open the floodgates. Mm. Okej, och där hade vi 87% som sa ja, okay, av lyssnarna.
Bra.
Ja. Bra. Otroligt att vi kanske pratar ganska öppenhjärtigt i den här podden, så det kanske blir mer tydligt, men att det lyser igenom i ditt yrke, Janne, att du är lat hemma. Mm. Det är otroligt.
Jag anar ju vad det kan komma ifrån.
Ja, det hade den här innan faktiskt, måste jag också säga. Okay. Men jag frågade lite extra. Den är ju svår att veta så där, privat. Okej, Erik. Mm. Du kan verka avslappnad, men är du inte i kontroll av situationen, då existerar inget eller inga annat än dina tankar på uppgiften och din bubbla.
Den är svår. Jag vet inte om du... Erik är ju en sån där, vad ska jag säga, han i många idéer är bra i teorin men svårare att genomföra praktiskt, om vi säger så, och Erik går ju till sitt yttersta för att genomföra den här idén som han har i sitt huvud, även om man stöter på patrull på vägen fram. Jag ger ju upp långt, långt tidigare än vad Erik gör, så i det avseendet så går du nog in i din bubbla och verkligen kriga för att få det du har tänkt ut genomfört. Mm. Så att jag får nog säga sant på den.
Jag tror jag kan spåra den här frågan också tillbaka till Rickard, för att där jag görs nämligen lite narr av på kontoret ibland när jag sitter med datorn och ska liksom banka ut någonting ganska fort. Och då har det hänt att folk har tilltalat mig och jag vet inte om det. Så att jag har en förmåga att stänga av, så att säga. Så jag tror att det kommer därifrån. Men sen så tror jag att det finns vissa grejer, att de få gångerna som jag är ute på race så kanske vi ska göra något lite specialigt reportage, och vi har liksom, våra resurser på plats är väldigt ansträngda eftersom vi gör en produktion till två länder, Sverige och Danmark och sånt där. Så det är inte alltid som, jag tänker bara på i Abu Dhabi nu, Janne, att då hade jag liksom, jag hade helt klart planerat in för mycket. Men jag tänkte liksom att det är ju bra lägen att göra grejer nu. Så då gjorde vi det ändå. Men det var inte så bekvämt för alla andra.
Det blir ju som en chock för oss. Och det roliga är att vi alla bracear oss lite grann när Erik kommer. För då vet vi att nu är det knökat. Va? Och det finns ett visst mått av tidsoptimism också emellanåt.
Det är det jag menar. Det är det problemet.
Att genomföra, alltså. Finns det bara luft liksom i båda ändarna? Men finns det inte luft, då är jag hellre safe than sorry.
Men är det lite det här som gör... Jag lyssnar lite grann på... eller sett något klipp när du lägger upp något, Janne, på din YouTube-kanal om när gruppen, jag tror det när gruppen landar i Melbourne, att tack vare att Erik lägger lite tuffa scheman och uppgifter, att gruppen måste liksom sätta sig och det blir en gemensam uppgift man ska klara, att man stärker sig själv då, alltså jo, som grupp.
Så är det väl naturligtvis, och då kommer vi tillbaka till det här att om man har ett ben i den här gruppen som inte anstränger sig, va, då blir det ju genast problem, va? Utan alla måste ju dra åt samma håll, och tyvärr kan det vara många gånger vara jag som stretar emot om det blir ett förpackat schema, va? Utan istället för att bara upp med humöret och så, nu kör vi liksom. Och jag är lite så, när jag känner att det är tjåkat, då vill jag att nu sätter vi igång så att vi får beta av det här. Jag har hellre lite marginal i bakkant än att jag går och drar på det i början liksom, så att det är bättre att man liksom, okej, nu ska vi göra de här fyra, då sätter vi fart, pang.
Sen ska jag säga det då, att det är inte bara jag som kommer på idéer på den här reaktionen, utan det kommer även från alla er på plats och från redaktörer och andra producenter såklart också. Så det är inte bara jag som kommer med alla de här fantastiska idéerna som vi ska genomföra. Det är inte så det funkar heller. Men det är just kanske när det var typ torsdagen i Abu Dhabi, när vi skulle liksom upp 5 på morgonen och jag glömde bort att det var dessutom 2 timmar tidsförskjutning åt framåt i tiden, så vi gick upp så här 3 på morgonen för att åka tungt någonstans, och du vet sånt där, att då hade det inte riktigt, men det var ju bra reportage.
Jo, men det är ju det som är så belönande i bakkant, att det faktiskt blir bra grejer, och om man bara går den här extra metern så får man någonting ut av det i andra änden, va? Men det är ju så jäkla skönt att ha en sån som Erik som håller i rodret. Det gör ju att, för det är också viktigt i en liten grupp att alla har sitt ansvarsområde och faktiskt sköter det. Om mitt jobb är att sitta med micken och intervjua och får ett superväl förberett frågeformulär, så är det såklart att jag kan tweaka det lite grann efter eget huvud. Va? Men det är så, tänk dig själv att bara sättas ner och så bara göra det här, så går man till nästa och till nästa och till nästa. Så alla har gjort sitt liksom. Och Mange, jag behöver inte ens prata med honom. Han sköter ju kameran, det är liksom aldrig något snack om någonting. Utan alla vet exakt vad de ska göra, och det är då saker och ting flyter på. Det är det man ska försöka uppnå, tycker jag. Och vi har lyckats väldigt bra med.
Jag hade faktiskt ett påstående om det, men du svarar på det, så vi struntar i den. Jag tänker vi avslutar här nu, för det är snart hämtning på förskola, vad jag förstår. Men då tar vi sista då, det här till båda. Och det här handlar om teamchefer, om ni är teamchefer. Janne skulle välja en Hamilton Bottas alla dagar i veckan, medan Erik vill spetsa till det och ha en Verstappen och Hamilton.
Jag kan svara på Eriks där. Ja, det kanske du skulle göra. Det har jag inte tänkt på, men det kanske du skulle göra. Skulle du ta Verstappen Hamilton, en riktig boxningsmatch, för att uppnå bästa resultat bara för att det vore så coolt?
Nej. Där tror jag är lite mera... Jag skulle vara för första väldigt ödmjuk inför uppgiften att vara teamchef för två för... Jag tror att kanske... Jag skulle nog snarare välja Hamilton och Ricardo, tror jag.
Ja, vågar inte gå hela vägen där alltså.
Nej, men jag tror inte att det skulle vara bra heller. Så att jag är inte så här, jag vill ju inte uppnå den här spelevink excentrismen på till 100%, utan bara för att, utan jag måste ju vara lite smart också.
Ja. Mm. Ja, den här var jag lite osäker på, för det här kändes ändå som att då var det den här typiska svensken då, om man tar det i citationstecken, som skulle vara chefen, inte vad du gillar. Ja, spännande.
Ja, man måste anpassa sig efter liksom miljön också, tror jag.
Ja,
så är det. Men jag går för Hamilton Bottas. Jag hade gått för maxresultat.
Ja.
Precis så som Toto Wolff tänker.
Ja.
Även om han har lite andra incitament i sitt tänkande också av ekonomisk art, så är det såklart att han vet ju vem som är stjärnan och han vet vem som ska vara backup, och han är väldigt, det tycker jag, tydlig med det. Utan att vara tydlig med det, så är det så uppenbart vad han försöker uppnå. Han har ju verkligen uppnått också. De vinner ju konstruktörs-VM varje år, de vinner förare-VM varje år, så att jag menar, vem kan klaga på det sättet att jobba? Det är ju, det är helt perfekt. Och det var ju på det sättet de jobbade i Ferrari när Schumacher var som starkast också. Det var nog en stor förebild, tror jag, i det upplägget, att man måste ha en stark etta och så måste man ha en kille som är bra, väldigt bra, men som inte stör superstjärna så att säga.
Det var en väldigt spännande podd. Nico Rosberg tror jag intervjuade Toto Wolff. Och då pratade de om, alltså Toto Wolff hörde av sig till Sean Todt. Det var, pratade mycket om pressen att hela tiden prestera år in och år ut och vad gör det med en människa. Och så pratade de lite om förare och sådär också. Men man kände där att där fanns det mycket respekt.
Kan jag tänka mig. För det, de har ju haft liknande situation får man ju säga. De två teamcheferna så att säga, Toto Wolff och Sean Todt.
Nej, det var bra.
Kul. Men det var sista frågan där. Hur kändes det där då? Nu var ni som fick bli utfrågade.
Men det var väldigt väldigt roligt tycker jag faktiskt.
Och roligt med påståenden så man får utveckla svaret ja eller nej eller sant eller falskt runt omkring då. Ja, och var bra researchat också. Jag tycker det var kul.
Välkommen många tillbaka. Som,
man är som en öppen bok tydligen.
Ja. Ja, vi får se. Det kanske bara var flax. Men vi kan väl se Erik också. Vi kan göra en sammanställning av vad lyssnarna tyckte och tänkte. Så kan man också dela med sig av det möjligtvis.
Just det.
Låter ju som en superbra idé. Kommer att finnas på vår Facebook när den är klar. Den får du ombesörja, Niklas.
Jajamän.
Tack snälla för att du ställde upp och gjorde det här.
Ja, men det här var superkul. Det är bra mellan att mata och lägga barn och så vidare.
Exakt. I dessa tider. Niklas Wallberg alltså som kommer de här frågorna utifrån det här frågeformuläret då, som vi alltså presenterar facit av då på vår Facebook-sida så småningom. Och Erik, inte så mycket mer att tillägga för veckans podd som kommer bli lång och härlig.
Ja, verkligen. Det kommer den bli. Vi är tillbaka nästa vecka igen och jag vill återigen uppmana alla att titta på Viaplay Sport F1-depån live även på söndag och de kommer också upp som video on demand så man kan se de tidigare två avsnitten som vi gjort då.
Just det, var någon som frågade efter det?
Ja, det har gjort det och sen så har de lite tjåkat där uppe på Viaplay så att de ska ta hand om det så snart som möjligt. Men än så länge kan man se på söndagens program och sen så kan ni såklart se live på söndag 15:30 då gång.
48 timmars baktitt är möjlig fortfarande då, men det kommer kanske som ett on-demand så småningom då. Kan du avslöja vilket race det blir på söndag redan?
Det är Kanadas Grand Prix 2011.
Yes.
Det är bra race.
Det var bra. Mycket bra race är det. Det är den längsta sändningen jag gjort någonsin. Nej, det är det inte. Men en av dem. Jag gjorde faktiskt någon IndyCar-sändning förra året som var längre. Men Kanadas Grand Prix, det var ju en minnesvärd eftermiddag på alla sätt och vis.
Kommer ni sända hela pausen då?
Ja, eller hur är det? Ja,
nej, jag tror att vi hoppar över den. Den var över två timmar lång vid vissa sönder, så att vi hoppar över just den biten.
Men, jag tror vi höll på 4 timmar och 55 minuter.
Någonting sånt faktiskt, men vi ska korta ner det något i alla fall. Och spännande gäster kommer, spännande ämnen. Och, så vi syns på söndag och hörs på tisdag.
Just det. Ha det gött allihopa.
Hej då!